En Studio 1.
Välkomna hit till Studio 1. Vår första timme handlar om den nya internationella brottmålsdomstolen.
Ja, sen några veckor tillbaka är den verklighet, domstolen som ska se till att framtidens Hitler, Stalin och Pol Pot straffas för sina gärningar. Men flera länder har ställt sig utanför domstolen, bland annat USA. Och då kan man ju fråga sig hur effektiv den här tribunalen blir utan stöd från världens enda supermakt. Och kommer vi verkligen att få se en mindre våldsam värld tack vare en domstol? Det ska vi diskutera med våra gäster fram till 16:45.
Och sen 17:00, då handlar det om poliser. Ska de få delta i manifestationer i uniform? Så blir det under Pride-paraden i Stockholm. De politiska partierna satsar miljoner på marknadsföring med glasspinnar och internet. Men går budskapet fram? Den farligaste hudcancern ökar inte längre. Kan det bero på att vi solar försiktigare? Detta och mer i Studio 1 med Cecilia Strömberg och Patrik Peter.
Den 1 juli i år blev det formella startdatumet för den permanenta internationella brottmålsdomstolen med förkortning ICC, som på engelska står för International Criminal Court. Domstolen huserar i en byggnad i Haag i Nederländerna, i samma stad där det som bekant finns en tillfällig krigsförbrytartribunal för brott begångna i det för detta Jugoslavien under krigen där på 90-talet. Välkomna till studiet, säger jag till FNs rättschef Hans Corell, Christian Palme, utrikesreporter på Dagens Nyheter, och Göran Melander, professor i folkrätt vid Lunds universitet. Jag skulle vilja börja med att ställa några frågor som jag vill att ni svarar ja eller nej på. Hans Corell, är skapandet av domstolen en historisk händelse?
Ja.
Christian Palme?
Absolut.
Göran Melander?
Ja.
Christian Palme, varför är det en historisk händelse?
Därför att det är första gången i världshistorien som en permanent internationell domstol för individuella mycket allvarliga brott mot internationell rätt skapas. Det har aldrig existerat tidigare.
Den här domstolen som upprättats efter en överenskommelse bland 139 av världens omkring 190 länder. Av dessa är det 76 stater som ratificerat, alltså godkänt avtalet, och som därmed accepterar den här tribunalen. Men flera länder, flera av världens största och mäktigaste stater, står än så länge utanför samarbetet. Är det avgörande att USA är med, Hans Corell?
Det är naturligtvis,
ja eller nej?
Det är naturligtvis viktigt att USA är med, men den frågan är mycket mer komplicerad.
Vi återkommer det.
Tack.
Christian Palme?
Det är inte avgörande.
Göran Melander?
Nej.
Då, Hans Corell, varför är det så viktigt att just USA är med i den här domstolen?
Det är naturligtvis viktigt att USA är med. USA är världens enda stormakt, som man brukar säga idag. Och om inte ett internationellt organ har stöd av Förenta staterna så kommer det att märkas. Men jag håller med Göran Melander och Christian Palme här om att det är inte nödvändigt. Jag tror att det blir som i alla andra fall. USA kommer ombord, men de behöver mera tid för överväganden uppenbarligen än många andra stater. Mm.
Vi ska återkomma till de här frågorna lite längre fram i programmet och då med ytterligare några gäster. Men först, Hans Corell, vad är det för typ av brott som den här permanenta domstolen ska koncentrera sig på?
Ja, det är tre brottskategorier. Det första är folkmord, och sedan är det brott mot den humanitära rätten och krigsförbrytelser. Det finns ytterligare ett brott som är omnämnt i Romstadgan, nämligen aggression. Men det brottet är ännu inte definierat. Det finns en svårighet här. Den politiska frågan är vem ska definiera vad som är aggression. Och enligt FN-stadgan så har säkerhetsrådet en särskild roll här.
Du nämnde Romstadgan, det var alltså i Rom 1998 som man kom överens om den här domstolen. Terrorism har funnits med i diskussionen för brott som den här domstolen ska ägnas åt, men det blev inte så.
Nej, det blev inte så, och jag tycker ändå att det var en prestation. Jag var ju ansvarig för organisationen av Romkonferensen. Det var en prestation av staterna att inom loppet av 5 veckor förhandla fram denna mäktiga konvention. Man lämnade terrorism och även vissa narkotikaförbrytelser vid sidan så länge. Det kanske kommer en dag då vi också har terrorism med i Romstadgan.
Hur är det meningen att den här domstolen ska fungera?
Ja, den sätts upp just nu. Jag har ett advanced team som det heter, ett förberedelselag som är i Haag och arbetar nu fram till början av september. Då äger det första konventionsstatsmötet rum. Det är alltså de stater som har ratificerat Romstadgan 76 som du nämnde här i början på programmet. Det här mötet kommer vara ungefär 10 dagar och då kommer man att fatta en mängd administrativa beslut. Anta personalregler, finansiella regler och fatta beslut om procedurregler och så vidare. Och inbjuda konventionsstaterna att presentera kandidater för domarvalen som kommer äga rum i januari nästa år.
När ska domstolen fungera då rent praktiskt?
Ja, Kofi Annan har sagt att kanske nästa år vid den här tiden, eller kanske augusti 2003, då kanske man kan börja se de första tecknen på att domstolen är i verksamhet.
Vilka kan komma att åtala sig i framtiden? Är det bara politiska och militära ledare eller kan man också tänka sig meniga soldater?
Jag tror att en sån här domstol måste koncentrera sig på de som bär det största ansvaret för de här förbrytelserna. Det kan ju naturligtvis bli så att en och annan mening också kan åtalas, men jag skulle knappast tro det. Man måste koncentrera sig på ledarna. Och skälet är att domstolen är inte bara där för att bestraffa. Domstolen är där också för att agera i preventivt syfte, i förebyggande syfte, precis som ett nationellt brottmålsdomstolssystem är.
Som nämnts här tidigare så är det alltså den första permanenta internationella domstolen. Tidigare har det funnits flera tillfälliga domstolar för brott begångna i samband med speciella krig och konflikter. Vi ska höra två nyhetsutslag från Sveriges Radios arkiv. Det första är från den 10 oktober 1946.
Egentligen var det 24 tyskar som idag skulle ha fått sin dom av internationella militärdomstolen i Nürnberg till brott mot de fyra anklagelsepunkterna, vilka varit konspiration mot freden, brott mot freden, krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten. De mest kvalificerade förbrytarna, det vill säga de som funnits skyldiga till brott mot alla fyra anklagelsepunkterna, var förutom Göring, Ribbentrop, Rosenberg, von Neurath, Keitel och Jodl. Trots de ryska reservationerna blir också huvudintrycket av Nürnbergrättegången att där skipas rättvisa så långt detta står i mänsklig förmåga.
Klockan är 8, här är Ekot och vi ska först till Belgrad. Där greps tidigt i morse Jugoslaviens före president Slobodan Milosevic. Han fördes till Belgrads centralfängelse och utanför fängelset finns nu vår medarbetare Nils Horner.
Ja, det var så specialpoliser och enheter från den serbiska antiterroristenheten som kom fram till hans residens strax före 5 i morse. Men det visade sig då att Milosevic var faktiskt redo att ge upp utan våld. Tvärt emot vad han tidigare hade sagt, där han hade sagt att han inte kommer att lämna residentet levande och tas till fängelset.
Det sista ekonslaget var från den 1 april 2001. Christian Palme, utrikesreporter på Dagens Nyheter. Tanken på en världsdomstol, en internationell brottsdomstol, har ju funnits sen tiden runt första världskriget. Varför har det så dröjt så länge med en permanent domstol?
Bland annat på grund av just de skäl som nu håller USA utanför den här domstolen. Stormakterna har varit ovilliga att riskera att deras egna trupper, deras egna politiker ska kunna åtalas av en internationell domstol. Faktiskt var ett förslag om en internationell brottsdomstol uppe redan på fredskonferenserna i Haag 1899-1907, men föll där.
Men det har ju funnits flera tillfälliga tribunaler, Jugoslavien, tribunal för folkmord i Rwanda 94 och så. Varför kommer en permanent domstol nu?
Och det är på grund av att supermaktskampen i reellt är över efter Sovjetunionens sönderfall och det kalla krigets slut som det blev möjligt. Det var också, kan man säga, just på grund av att Jugoslavien och Rwanda-tribunalerna som ett experimentalfält visade att det var möjligt att upprätta igen internationella brottmålstribunaler som fungerade. Särskilt Jugoslavien-tribunalen har fungerat som en modell och en verkstad som man kommer att titta väldigt mycket på i ICC.
Göran Melander, professor i folkrätt vid Lunds universitet. Hur betydelsefullt tycker du att det är att det finns en permanent domstol nu?
Ja, det är klart det är nödvändigt att det finns en permanent domstol. Och som sagt, det är ju alltså ett steg framåt. Men å andra sidan så tror jag inte heller man ska ha allt för höga förväntningar på den. Jag tror inte att den löser världens problem på något sätt. Jag är inte heller övertygad om att den har en sån där oerhört preventiv effekt. Den kanske har samma preventiva effekt som nationella domstolar har. Och det kan ibland vara ganska begränsat faktiskt.
Christian Palme.
Den preventiva effekten har ju redan visat sig av till exempel Jugoslavien-tribunalen. Under Kosovo-kriget hade NATO-alliansen folkrättsexperter med i alla de kommittéer som bestämde målen. Väl vetande att Jugoslavien-tribunalens mandat också skulle kunna täcka dem. En händelse som det som inträffade i slutet av Gulfkriget för 10 år sedan, när dödens motorväg, när en kolonn av flyende irakiska soldater anfölls, den fick inte inträffa i Kosovo-kriget. Så den preventiva effekten av de nya tribunalerna märks redan.
Men å andra sidan så var vi faktiskt, begicks en hel del kränkning, både kränkning av humanitär rätt och krigsförbrytelser under Kosovo-kriget. Och där kanske man ser att det inte alltid har den här oerhört preventiva effekten som man inbillar sig.
Hans Corell, kan det vara så att betydelsen av den domstolen är lite överdriven?
Jag tror att man ska se det här i ett mycket långt perspektiv. Vi har byggt upp våra nationella brottmålsdomstolssystem under årtionden, i många fall århundraden. Det är självklart att man inte helt kan befria ett samhälle från brottslighet, det vet vi. Och det kan vi inte heller göra på det internationella planet. Vad vi här har bevittnat är att man nu har tagit steget ut på det internationella planet och inrättat en stående domstol. Och jag tror faktiskt att den preventiva effekten kommer att vara där. Jag hade anledning att diskutera den här frågan med en amerikansk general i ett tv-program i USA för lite sen. Och det var glädjande att höra honom säga att det här innebär nog att man kommer att tänka sig för både en och två gånger innan man fattar beslut om att vidta åtgärder på slagfältet till exempel.
Tror du att amerikanska generaler är lite bekymrade över risken att hamna inför en internationell domstol?
Jag tror inte han var bekymrad över det. Mitt intryck från kontakt med militärer är att de vill inte ha med krigsförbrytelser att göra. De distanserar sig från det här. De är yrkesmän, de vill föra krig, det är deras yrke. De vill följa alltså order som kommer från den politiska ledningen i landet. Men de vill göra det på ett professionellt sätt och utan att begå brott mot de internationella normerna. Och jag tycker det är väldigt viktigt att understryka just denna inställning hos militären.
I samband med Nürnberg-rättegångarna till exempel så har det ju sagts att det är segrarna som skipar rättvisa. Är det slut på det nu, Christian Palme?
Nej, det är det naturligtvis inte, bland annat just därför att FNs säkerhetsråd ju kommer att ha en rätt stor roll i den här tribunalen, även om den är formellt inte är ett FN-organ. Det är bara i första hand är det brott bland, som har begåtts i medlemsstaterna som är berörda av tribunalen, men säkerhetsrådet kan också hänskjuta fall utanför medlemskretsen till tribunalen. Och där har ju alltid de 5 permanenta medlemmarna möjlighet att lägga in ett veto. Så jag tror att det kommer att ta väldigt lång tid innan vi ser tribunalen ta upp till exempel Tjetjenien. Det kanske kommer, men det tar lång tid.
Vi nämnde ju att USA är ett av de länder som inte godkänt eller ratificerat avtalet från Rom 1998. Pierre Schori, Sveriges FN-ambassadör för tillfället på semester i Sverige. Vad betyder det, tycker du, att världens enda supermakt inte är med?
Ja, det är allvarligt, men det som har sagts här tidigare, nu kommer snart domstolen vara ett faktum och den är oerhört viktig. Det är ett historiskt beslut och det har att göra med den rättsordning som vi ska ha globalt framöver. Jag tror att när det gäller USA så måste man nu ställa vissa frågor. Dels har det USAs attityd att göra med vilken självbild man har, sin uppfattning om sig själv och uppfattning om världen, vilken roll man vill spela i världen. Och här kan man ju se att de anser ju i USA att man har ett slags globalt ansvar också. Men då menar vi andra att om man har detta så måste man också ha en global legitimitet. Och den går genom internationella avtal, genom FN och även då i frågan om en domstol. Så att även om det kan se ut nu som amerikaner tycker att det är ungefär som i George Orwells Animal Farm. Det vill säga att alla är lika men vissa är mer jämlika än andra. Så är det detta har att göra med självbilden man har, uppfattningen om världen.
President Bush har ju uttryckt misstanke att den här domstolen kan bli verktyg för politiskt motiverade åtal. Har han fog för sina misstankar?
Nej, det tycker jag absolut inte han har. Och det finns en växande misstro mot Europa i den republikanska kongressen, den dominerade kongressen. Och det nya i amerikansk politik att vi inte bara har republikansk högermajoritet utan vi har också den kristna fundamentalismen, om man ska säga så, som går ihop och har en annan syn på världen, annan syn på sig själva och som ser med misstro mot Europa, vår Mellanösternpolitik, vår flyktingpolitik och så vidare.
Men tidigare presidenten Bill Clinton undertecknade ju avtalet innan hans mandatperiod tog slut. Finns det en opinion i USA för ett deltagande i den här domstolen?
Det finns en mycket stark opinion också. Och vi får ju se hur det går i valen här till höst. Där ju naturligtvis ekonomin kommer att spela stor roll. Men allting sker ju också i skuggan av kampen mot den globala terrorismen. Och där har vi också en paradox i den amerikanska politiken. Att man å ena sidan sätter upp ett gränslöst och tidlöst mål att bekämpa terrorismen globalt tillsammans med andra. Och samtidigt så drar man sig undan fler och fler internationella avtal som har vunnit starkt stöd i resten av världen. Vi har nu en lista på över 20 stycken heta ämnen där flera av dem berör egentligen liv och död där USA drar sig undan.
Uppgiften om ett kommande angrepp mot Irak, kan det spela in i USAs ovilja att delta i den här domstolen?
Det vet jag inte, men det har ju varit sådana synpunkter att man vill inte löpa risken av att amerikanska statsmän eller politiker ska kunna arresteras när de flyger runt i världen. Men som sagt var, det tror jag är en felaktig syn.
Hans Corell, vad säger du om USAs motiv till att stå utanför den här domstolen?
Jag har mycket svårt att förstå det och jag har sagt hela tiden att vi kommer att få se Förenta staterna som medlem i den här konventionen. Jag drar den slutsatsen därför att en av mina uppgifter är ju att förvalta de internationella fördragen i FN. Och det har nästan alltid varit så att USA har behövt längre tid på sig för att komma till beslut. Det tog dem 40 år att ratificera folkmordskonventionen från 1948. Och det tog dem 26 år att ratificera den allmänna konventionen om mänskliga rättigheter. Så att jag tror att den här debatten vi har nu, den kommer att gå över. Och jag tror att när domstolen kommer i funktion och amerikanerna får se hur den fungerar så har man ett annat läge. Och så vill jag med bestämdhet hävda att ett av de skäl som åberopas i den amerikanska debatten, nämligen att amerikanska fredsbevarande styrkor, blåhjälmar eller vad man vill kalla dem, att de riskerar att ställas inför rätta inför den här domstolen. Detta är helt obegripligt för oss som sysslar med de här frågorna.
Men varför tror du att USA har den inställningen?
Ja, det är alltså debatten, den inrikespolitiska debatten. Man lyssnar inte riktigt på argumenten här. Därför att det är nämligen så att skickar man ut fredsbevarande trupp, då finns det avtal mellan det mottagande landet och det sändande landet. De kallas för Status of Forces Agreements på engelska. Och enligt de här avtalen så skickar man omedelbart hem fredsbevarare som blir misstänkta för brott. Och de ställs inför rätta på hemmaplan. Och amerikanerna själva har visat att det är precis vad de gör. Vi har det berömda massakern till exempel i byn My Lai eller Song My i Vietnam där en löjtnant ställdes inför rätta i USA för detta.
Tidigare år så har ju det amerikanska representanthuset sagt att USAs president har rätt att beordra en fritagning av amerikanska medborgare som hotas av åtal i den här nya domstolen. Hur reagerade ni i FN på den hållningen?
Ja, jag har hört talas om det där. Domstolen ligger ju i Nederländerna och frågan är då, ska man ingripa i Nederländerna? Jag tror att det är rätt så mycket retorik som förekommer här. Men som Pierre Schori nämnde, det finns också många personer som har en djupare insikt i om vad det här handlar om. Och vi ska inte glömma bort att Förenta staterna är faktiskt det land som har gått i förgrunden när det gäller just att skipa rätt. Du nämnde Nürnberg-rättegången. Det var faktiskt amerikanerna som var de starkaste förespråkarna för att ordentliga rättegångar skulle hållas och att man inte bara skulle rada upp de här personerna och arkivisera dem. Och de berömda orden av åklagaren Jackson, de ringer fortfarande i våra öron. Att komma ihåg inför domstolen, kom ihåg att det protokoll, det record som vi sätter här nu, det är samma handlingar upp på vilka vårt handlande ska bedömas av kommande generationer.
Pierre Schori, FNs säkerhetsråd har ju nu i sommar godkänt ett kompromissförslag som innebär att eventuella åtal mot amerikaner senare läggs i ett år. Kan det här förslaget få några politiska konsekvenser för framtida samarbete?
Nu gäller det inte bara amerikaner, utan det var det som man kom bort ifrån. Utan den kompromiss som man nådde, det fick väl alla att känna stor lättnad. För vi hade en jättekris här på gång där ju USAs regering villkorade att få som de vill för amerikaner mot att godkänna fortsatta fredsbevarande operationer i Bosnien bland annat och andra också. Den kompromiss man nådde var då mycket luddigare i sina konturer, men framförallt så ligger det inom Romstadgans anda, och det var det som fick oss andra att kunna acceptera kompromissen.
Christian Palme, utrikesreporter på DN. Hur ser du på den kompromiss som USA nått med FNs säkerhetsråd?
Det är djupt obehagligt att man tvingades gå med på den här kompromissen. Det är ett stort nederlag framförallt för alla de andra stater i främst Europa som har drivit på för att inrätta den här domstolen, att de gav vika för USA och gick med på den här kompromissen. Det är många som hävdar, bland annat inom den stora koalitionen av frivilligorganisationer som driver på för domstolen, att det här beslutet är direkt olagligt och bryter mot FN-stadgan.
Det är ingen som är glad över det här, och Sverige sitter ju inte i säkerhetsrådet nu. Men alternativet hade också varit att man hade fått ett amerikanskt veto mot fortsatta fredsbevarande operationer, och inte minst i Bosnien har varit olyckligt för det.
Men finns det inte risk för att det ses som att USA har ett undantag, att man står ovanför internationella konventioner och regler?
Ja, jag menar att det är hög tid att vi börjar nu dra slutsatser av detta och inom EU då uppträda kraftfullare och mer enigt. Vi var inte helt eniga i början, vi blev eniga till slut hur pass kraftfulla vi skulle vara i vårt avståndstagande mot amerikanska politiken. Men här måste vi tänka efter hur vi ska göra i nästa drabbning som säkert kommer. Mm. Jag tror också att amerikanerna själva behöver tänka till hur de ska ha det här i den globaliserade värld vi lever i. Och bland annat en sak sådan att den amerikanska författningen som skrevs för över 200 år sedan, är den verkligen användbar i dagens globaliserade värld? När man då säger att vi kan inte acceptera en konvention mot tortyr i fängelse därför att det är inkräktat på den amerikanska författningen och delstaternas rätt att själva styra sig. Och så vidare, samma resonemang gäller då mot dödsstraff och barnsoldater och sådant. Så att den amerikanska författningen, enligt mitt förmenande, funkar inte i den globaliserade värld vi lever i, där vi måste gemensamt tackla de globala utmaningarna.
Göran Melander, folkrättsprofessor i Lund. Vad säger du? Vad innebär det att USA, men även andra länder, Kina, Indien och Israel, inte har ratificerat det här avtalet?
Ja, det är klart att det är olyckligt att de inte har ratificerat än, men jag kan också hålla med om att på sikt så är jag ganska övertygad om att en ratifikation kommer, att det blir fler och fler stater som kommer att göra det här. Som det nu ser ut så är det väl egentligen de stater som inte ratificerar som kommer att drabbas fort av det här. De kommer ju alltså att säkerligen bli utsatta för något, olika former av internationell kritik. Och det där är ju... Det är ju i och för sig bra.
Men tror du på det? Om stora bjässar som USA och Kina struntar i att ratificera, kommer internationella kritiken att fortsätta?
Ja, det tror jag den kommer. Den kommer definitivt att fortsätta. Man kommer att vilja ha på sikt alla stater att tillträda stadgan.
Christian Palme, du nämnde i början på programmet, du svarade ja, eller rätt sagt så här, du sa nej på frågan om det var avgörande för domstolen att USA undertecknade detta. På vilket sätt tror du att det här kommer påverka domstolens arbete när det väl drar igång i praktiken?
Att USA inte är med? Ja, det är klart det
kommer... Eller att även andra länder inte är med? Stora
ja,
länder.
Det är klart det kommer att påverka, men även andra länder berörs av domstolen. Även länder som inte ens har skrivit på Romstadgan. Israel som inte har skrivit på Romstadgan uppgraderar just nu sin lagstiftning när det gäller krigsförbrytarfrågor. Och det är naturligtvis därför att man förutser att säkerhetsrådet skulle kunna hänskjuta en situation i Mellanöstern till till domstolen. Men bara om nationella domstolar inte själv klarar att ta hand om fallen. Den här domstolen kan ju inte som Jugoslavien och andra tribunalerna beordra en stat att lämna över ett fall, utan den ska bara träda in som en sorts yttersta nödresurs när lokala domstolar inte fungerar.
Men det finns faktiskt ett annat argument för både USA och Israel att ratificera den här konventionen. Det talas om terrorism som inte nämns i stadgan, men nu är det faktiskt så att väldigt många av terrordåden faktiskt är brott mot humanitär rätt. Och därigenom så skulle faktiskt en hel del terrordåd kunna komma upp inför domstolen.
Lyssna på Studio 1 i Sveriges Radios P1, och det handlar om ICC, den internationella brottmålsdomstolen, som åtminstone formellt drog igång sin verksamhet den 1 juli i år. Vi har talat mycket om juridik och politik än så länge, och frågan är vad det här kommer betyda för mänskliga rättigheter. Elisabeth Järle, du är docent i etik vid Lunds universitet och forskat i MR-frågor som det heter. Vad säger du, vad kommer den nya domstolen att betyda för respekten för mänskliga rättigheter?
Det är ju så att alla de här frågorna handlar om inte bara juridik som du nämnde, inte heller bara om politik om vem som är störst och mäktigast för tillfället, utan också om etik och moral. Och där betyder ju folkrörelsens engagemang och enskilda människors engagemang kring de här frågorna oerhört mycket för att driva fram de här frågorna, för att sätta dem på agendan och för att till slut få regeringar och statschefer och andra att lyssna. Och man kan ju se hela det resultatet av att det har blivit en permanent brottmålsdomstol som ett led i den processen där globala normer sprids och kommer upp på den här nivån. Och där tror jag att på lång sikt så kommer det här att ha stor betydelse, även om jag delar de tidigare deltagarnas åsikter om att kortsiktigt så kanske den inte ser ut att ha så mycket tänder. Men det är ju också ett sätt att säga att även om man ibland säger att i krig och kärlek är allt tillåtet, så är det inte det. Och det är inte så att rätten sitter i spjutspetsände, utan det finns vissa lagar som även kriget måste iaktta.
Men tror du att en brottmålsdomstol, även om den är permanent och internationell, kan få presumtiva krigsförbrytare att avhålla sig från att begå krigsförbrytelser?
Jag tror faktiskt att det finns en normbildning som fungerar även när man inte har ratificerat. Man vet att det här är karaktäriserat som brott mot humanitär rätt till exempel. Det är så väl listat, och detta att viss typ av verksamhet kan komma upp inför den internationella brottmålstribunalen, det innebär då att man tänker sig för mer än en gång. Och där tror jag att den internationella opinionsbildningen, där stater också påpekar för varandra brott som sker, och men där också folkrörelserna spelar en allt viktigare roll internationellt, och där också globaliseringen av kommunikationerna betyder mycket för att lyfta fram brott som skulle kunna komma upp vid den här domstolen. Det finns många exempel på hur folkrörelser har använt sig av till exempel IT-teknik och mediatekniken. Vi har fått fredspristagare som har drivit fram minkampanjen till exempel. Det är inte så att det är bara statsrepresentanter, alltså representanter för stater som sitter och förhandlar, som påverkar de här frågorna, utan det är också de stora internationella och transnationella organisationerna som har kontakt med varandra över hela världen och som påtalar brott mot mänskligheten och brott mot mänskliga rättigheter. De har ju fått en allt starkare roll.
Hans Corell, rättschef på FN, hur tror du den här domstolen kommer att påverka och vad kommer den att betyda för respekten för mänskliga rättigheter i framtiden?
Jag tror att den kommer att få mycket stor betydelse. Det är tre saker som jag vill framhålla. Det första gäller den här så kallade kompromissen i säkerhetsrådet, eftersom jag var direkt inblandad och hjälpte generalsekreteraren som var inblandad i den här frågan. Det är han inte normalt, men han tog ett initiativ, skrev brev till Colin Powell och försökte få amerikanerna att backa från sin ståndpunkt, och det gjorde de. Det beslut som nu togs är viktigt att säga, att det har alltså inte skadat domstolen. Men man kommer inte undan den här frågan. Man har skapat ytterligare tid, och det var det generalsekreteraren ville. Man har nu 12 månader på sig att lösa den här frågan. Och jag kan inte gå in av lätt insedda skäl på hur man bör lösa den, men det finns alltså en lösning, det är jag övertygad om. Det andra gäller hur säkerhetsrådet kommer att ställa sig om vi får en ny Jugoslavien-situation eller en ny Rwanda-situation. För då har, som Christian Palme var inne på här, då har säkerhetsrådet möjlighet att be domstolen att fokusera på den situationen. Man behöver alltså inte inrätta en ny specialdomstol, utan man kan be denna internationella brottmålsdomstol att ta sig an den situationen. Och det blir ett svårt val för Förenta staterna, för att man får välja med att omedelbart kunna sätta igång, man har domstolen på plats, eller att jobba i flera månader innan man kan sätta en ny tillfällig domstol på plats. Så det blir intressant att se det. Det tredje är kanske mer att svara på din fråga, nämligen vilken betydelse kommer det här att få. Jag tror att man måste se domstolen i perspektivet mänskliga rättigheter, i perspektivet rättsstat. Och som jag sa tidigare i programmet, det här är första gången som man nu tar steget ut på det internationella planet. Gör er bara tankeexperimentet att man tar bort straffrättsdomstolarna på det nationella planet. Hur lång tid tror du det dröjer innan man har anarki? Det blir alltså ett vakuum och det kommer att fyllas ut av kriminella element. Och jag har ju själv haft anledning att se på det här när FN har gått in och förvaltat och administrerat Kosovo och Östra Timor. Hur farligt det är att man har en situation där brottmålsdomstolar, åklagare och domar inte fungerar. Det här är alltså ett steg ut på det internationella planet där den här domstolen kommer att vara verksam. Men lika svårt att visa på det nationella planet exakt vilken preventiv effekt som domstolen har, lika svårt blir det att visa det på det internationella planet. Men det är en ganska billig försäkring om man kan avstyra ett eller ett par större konflikter i världen.
Elisabeth Jalle?
Jag vill bara komma in där och också säga att statsvetenskapligt så har man ju länge hävdat att i det internationella samfundet råder anarki och därmed är det våldet som råder. Folkrätten är ju ett argument emot det, att man gemensamt hittar överenskommelser och att man också där har ett rättssystem, precis det som Hans Corell påtalar, att det har fötts över på den internationella arenan. Det är ju ett oerhört stort steg och att det kommer att ta tid innan vi verkligen förstår hur stort det är, det tror jag. Men om man vill vara hoppfull så är det ju början till någonting helt nytt. Så som folkrätten när den har vuxit fram var början till någonting nytt.
Göran Melander, professor i folkrätt. Hur ser du på den här saken?
Jag kan gärna hålla med vad Hans Corell säger, men jag hoppas också att den här kommer att få en stor betydelse i framtiden. Men vad jag är lite rädd för det är alltså att regeringen nu slår sig till ro lite grann och säger att nu har vi domstolen. Och sen struntar man i att försöka arbeta på andra sätt för att stärka skyddet mot, stärka den humanitära rätten, stärka respekten för mänskliga rättigheter. Och det får man absolut inte göra. Man måste arbeta parallellt med en mängd olika åtgärder samtidigt.
Vad tänker du då på?
Ja, det är exempelvis att det överhuvudtaget ser till att den humanitära rätten kommer att respekteras i mycket större utsträckning än vad den gör. Man skulle kunna påtala kränkningar av humanitär rätt på ett sätt som man alltså inte gör idag. Och det här finns det stora möjligheter för FN att agera. För närvarande så är man tämligen tyst när det gäller kränkningar av humanitär rätt.
Hans Corell, finns det en risk att omvärlden lutar sig tillbaka i den bekväma fåtöljen och säger att ja, vi inrättar i alla fall en domstol och nu får den arbeta?
Ja, det hoppas jag verkligen inte. Och jag vill anknyta till vad Elisabeth Jäller sa här förut om frivilligorganisationerna. Och det framhåller jag väldigt ofta. Att om man inte hade dem, om man inte hade trycket så att säga underifrån, så skulle inte regeringarna agera som de gör. Och därför så vill jag vända mig direkt till lyssnarna. Ni kanske frågar er, vad angår det här programmet mig? Ni sitter och talar om den här domstolen. Det angår oss alla. Därför att vad domstolen är ute efter, det är att komma åt den strafflöshet som har orsakat så mycket lidande genom århundraden praktiskt taget. Det är ett historiskt skede vi är inne i nu när den här domstolen skapas. Den måste stödjas, men den stödet måste komma på bred front ifrån gräsrotsnivån helt enkelt.
En person som har erfarenhet av krigsförbrytarrättegångar är Lennart Aspegren, tidigare domare i tribunalen i Arusha i Tanzania för brott begångna under folkmorden i Rwanda. Vad krävs det av dem som ska bli domare i den här nya permanenta domstolen?
Ja, det krävs väldigt mycket av dem, men inte mer än att jag tror att man kan få fram sådana kompetenta personer. Och överhuvudtaget så tycker jag väl att det är glädjande och lovande att den nya internationella domstolen ser ut och få en uppbyggande organisation som kan fungera och där man har tillgodogjort sig inom FN de erfarenheter som har gjorts både från Jugoslavien-tribunalen och från Rwanda-tribunalen.
Vilka är de viktigaste erfarenheterna från ditt arbete som i sin tur kan spela roll i den framtida eller den nya domstolen?
Ja, de är ju naturligtvis de som man nästan kan vänta sig att om man bara har kompetenta och integra personer som domar och en fungerande administration så kan det här fungera. Och man kan åstadkomma inte bara rättvisa i enskilda fall och straffdomar som kan bli accepterade utan man kan utveckla den humanitära rätten. En liten risk är ju med den nya domstolen som väl har pekats på här. Jag hoppas ju liksom både Göran Melander, Hans Corell och Pierre Schori och alla andra vettiga människor att USA ska ändra sin inställning. Men en liten risk som jag kanske vill peka på är väl att om USA skulle behålla den inställningen som råder nu under nuvarande administrationen där så kan det ju vara så att man spär på en viss risk att allt för få mål kommer upp i den nya domstolen. Alltså för att den ska få sin verkan så måste det komma upp ett visst antal mål. Kommer det inte upp annat än väldigt få så minskas ju dess betydelse. Och jag tror inte det ska bli så, men jag vill peka på att jag tror att det finns en risk för det.
Vilka mål
som ställs på av USAs inställning.
Vilka mål tror du att man kommer att driva?
Ja, det är svårt att säga, men om man skulle bedöma det rationellt så säger väl liksom Hans Corell att det är rimligt att ta upp mål där det är fråga om det så kallade befälsansvaret, det vill säga en överordnad, kanske en ledande politikers ansvar för saker som är gjorda längre ner i organisationen.
Finns det någon nu pågående konflikt som du tror skulle kunna bli föremål för granskning och eventuellt åtal så småningom?
Det har jag svårt att säga så här på rak arm, men det pågår ju faktiskt ganska många konflikter, inte minst i Afrika. Och tyvärr är det väl så att det begås både krigsförbrytelser och kanske folkmord och i varje fall brott mot mänskligheten på olika ställen som skulle kunna tas upp.
Och där kan man väl säga att det är tragiskt att det är så hård kontroll över vilka mål som kan anmälas.
Ja, jag vill understryka just det som du säger nu. Jag tycker att det finns en risk att om det blir för få mål och
ja, att säkerhetsrådet behåller kontrollen däröver.
Ja,
det är viktigt om någon har
det. Det är ganska hård kontroll.
Christian Palme på Dagens Nyheter.
Ja, du nämnde så här de här valen och domarna som du ska säga. Jag tycker det är oerhört viktigt att domarna också får en rimlig paritet när det gäller könsfördelning. Romstadgan föreskriver att det ska finnas en sån rimlig paritet, men på de tillfälliga domstolarna för Rwanda och Jugoslavien har den manliga flertalet varit kompakt i domarkåren. Och jag hoppas verkligen att det här blir annorlunda den här gången.
Hans Corell, det ska utses 18 domare som ska tjänstgöra 9 år. Hur väljs de ut?
De kommer att väljas av konventionsstaterna. Så att det kommer att skickas ut en inbjudan från mitt kontor här i höst. Och sedan så blir valet i januari. Och då är det 2 listor som man väljer från. Den ena ska vara yrkesdomare. Personer som kan visa att de har handlagt brottmål på ett effektivt och kunnigt sätt under sin tidigare karriär. Och den andra är folkrättskunniga personer, alltså personer som kan internationell straffrätt med folkrättslig anknytning och så. Så ska det väljas från de här båda listorna.
Vad säger du om Christian Palmes farhågor att representanter för hälften av världens befolkning, det vill säga kvinnorna, inte kommer att komma med?
Ja, det ser jag mycket allvarligt på. Jag kan bara som ett exempel nämna här att häromdagen offentliggjordes listan över domarna i Sierra Leone-domstolen. Jag har varit involverad i att upprätta den. Och det här generalsekreteraren utsett 2 kvinnor och nu ska jag säga 5 män. Och det kan man tycka då att det inte är riktig balans, men det var de kandidater vi hade. Från rättsavdelningen i FN så påpekar vi hela tiden detta i våra inbjudningar att vi vill ha också kvinnliga kandidater. Nu gäller det ju ett val och då kan man säga att då har man listor och det är inte säkert att valet lyckas på så sätt att de kandidater som får mest röster också får tillräckligt.
Mycket kort, Hans Corell, när får vi se första åtalet?
Den frågan får jag ofta och jag brukar avhålla mig från att besvara den. Jag säger så att domstolen ska vara i funktion ungefär om ett år. Ja. Men sen blir det åklagarens sak att avgöra när och hur åtal ska väckas.
Tack så mycket Hans Corell, chef på FN, Christian Palme, Dagens Nyheters utrikesreporter, Göran Melander, professor i folkrätt, Elisabeth Gjelle, docent i etik, och Lennart Aspergren, tidigare domare i Rwanda-tribunalen, hörde också Pierre Schori förut. Producent för den här sändningen var Daniel Karlsson, jag heter Patrik Peter. Och nu Cecilia Strömberg, vad hände efter klockan fem?
Ja, då handlar det om beslutet att poliser ska få delta i paraden under homofirandet i Stockholm Pride i sina uniformer. Finns det fler manifestationer som polisen kan få delta i iklädda polisuniform? De politiska partierna satsar miljoner på marknadsföring i form av glassar och figurer på nätet och annat, men får de fram det politiska budskapet på det sättet? Allt mer går att göra billigare på internet, men har man inte dator hamnar många, som gäller många äldre, så hamnar man utanför. Och så gäller det den franska regeringens försök med ministrars